En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, det är deadline day, den 3 februari. Sitter där med Makoto som är fin i håret, stylat sig inför kvällens sändning. Jo, jag tackar. Och Frida sitter och följer allt som händer från sitt kryp in i London. Tänk om vi skickar ut dig och står liksom i snålblåsten någonstans för någon träningsanläggning ändå. Man vet aldrig om det är något stort på gång. Känns inte riktigt så.
Men kommer inte hända.
Kika efter Ollie Watkins.
Precis, Ollie Watkins till Arsenal kanske. Då måste du dit och stå och frysa med en mikrofon i handen. Vi får se vad som händer. Nu ska vi i alla fall ta oss an helgen som har varit. Det har skett en del övergångar som vi förstås måste adressera. Men vi börjar på Emirates. De behöver ju inte värva någonting, för de kan ju bara slänga in sina tonåringar så löser sig allt. 5-1 till Arsenal, där framförallt den sista, alltså Arsenal var ju det bättre laget hela matchen, det får man ju verkligen, de gjorde 1-0 efter bara en och en halv minut ungefär, efter helt vansinnigt slarv igen i försvaret från, ja, vem var det den här gången, Akanji va? Kom tillbaks i matchen tyckte jag ändå, Manchester City fick lite grepp om spelet. De var inte, Arsenal var det bättre laget genomgående, men det var åtminstone jämnt fram till någonstans, ja men till 3-1 målet. Lewis Skelly som ju var fenomenal den här matchen, och ja, det är klart att hela liksom kontroversen med det röda kortet förra gången, men det var ju helt korrekt att han spelade den här, det får man väl ändå.
Jag tänkte precis att han skulle väl varit avstängd.
Nej, han skulle ju inte varit avstängd, han skulle ju inte varit utvisad i den förra matchen. Men det har inte kostat om någonting. Han kom tillbaks och var planens bästa spelare, skulle jag vilja hävda. Tyckte Declan Rice var väldigt bra också. Men är ju någonting fascinerande med en 18-åring som bara, där man ser att för varje steg han tar, eller han fyllt 19, han är 18 va, Lewis Skelly, att han liksom märker att fan, det här går ju, det här var inte så svårt det här, och bara att självförtroendet och hornen liksom bara växer och växer och växer, och i den här matchen med allt liksom inför och stay humble och allting som var efter den förra mötet, när Haaland hade frågat vem är du, så gör han det här vackra målet, gör Haaland, alltså trollar världens bäst betalda striker igen väl, vid det här laget, Haaland, på det fenomenala sättet, och genombrottet är ett faktum, krossen 5-1 ett faktum, och förfallet, Manchester Citys drop från tronen är också ett faktum, skulle jag vilja hävda, för att
har inte det redan varit?
Jo, faktum? Men det har ju pågått ett tag, men det är klart att man kan ha en dålig form och komma till, jag tror att det kommer ta, jag tror inte att Manchester City tillbaka till nästa säsong. Alltså det är för mycket. De blev så pass förnedrade i den här matchen, och det spelar ingen roll, alltså det går inte att skylla på några skador, alltså det laget som ställer upp där är ett lag fullt med supervälbetalda världsstjärnor som helt enkelt har tappat rytmen, de har tappat orken, de har tappat tron och viljan lite grann, och det verkar inte finnas någonting. Sättet man försvarar omställningar på är liksom under all kritik. Sättet man inte lyckas heller ta tag i matchbilden och det som Manchester City har varit så fantastiskt bra på. Ja, men det fanns så mycket, det kändes som ett vägskäl på så många sätt för många inblandade i den här segern, Frida. Håller du med om de här hyperbola orden.
det var så lång utläggning så ja. Du fick in så mycket i
det. Ja, men det kändes som väldigt mycket. Det kändes som en otroligt viktig match.
Patrik Zwick har laddat för den här utläggningen.
Nej, den kom helt spontant kan jag säga. Men det var det så det kändes efteråt. Jag tyckte man märkte det på spelarna, man märkte det på stämningen, på läktarna. Man märkte det också på Manchester City. De orkade ju inte ens bråka till slut. De orkade ju inte ens liksom, de orkade ingenting.
Nej, och Lewis Skelly, man ska komma ihåg också att i samband med den matchen på Etihad så fick han ju sin första varning också, dessutom på seniornivå, utanför planen när han värmde upp vid sidan om. Så att det visar ju att han var ju inblandad i stöket redan från början. Så att han fick sin revansch då, särskilt efter Haalands ord. Du sa där att Haaland sa... Vem är du? Han slängde ju in ett par svordomar också i den frågan. Så att för Lewis Skellys del så kändes det nog rätt så skönt när han fick dra in det målet. Och dessutom ska man komma ihåg att han hade väldigt bra kontroll på Haaland också, trots att han är så mycket kortare. Det var ju någon situation där när han verkligen fick styr på honom och det märktes att Haaland hade det jobbigt, trots då att han borde ha varit fysiskt överlägsen. Så att ja, det var ju... Jag tror att det betyder väldigt mycket för Arsenal-supportarna att dels besegra Man City på det här sättet, men framförallt då att se en yngling som Lewis Skelly som kommer ur de egna leden, att han kliver fram, och dessutom då Ethan Nwaneri som också kommer in och fastställer slutresultatet till 5-1. Sen så får man ju inte förglömma David Rajas roll i det här. Han gör ett par riktigt... Verkligen. Vassa räddningar. Och jag tror väl också någonstans just det här med Man City och deras förfall, att det är någonting med deras mentala styrka, eller snarare att de inte har någon mental styrka just nu. För att när de får in kvitteringsmålet genom Haaland där i 55:e minuten, så tänker man att ja, men här har Man City troligtvis en chans, för att Arsenal hade ju ödslat ett par chanser där i första halvleken, inte minst det här läget som Havertz fick. Men när Partey får in det där 2-1 målet, då kollapsar Man City rent psykologiskt, och det har vi sett i många matcher. Det är som att de inte riktigt klarar av en sån motgång. Och det borde oroa Pep, för att en sån sak är ju betydligt svårare att få bukt med kontra att ja, det skulle vara någonting rent taktiskt som man kan tweaka på. Så att de är... Ja, de har ett väldigt lågt självförtroende just nu. Det är ju helt klart.
De är så bräckliga tycker jag just, och det har vi ju sett även tidigare matcher. Minns tappet mot Feyenoord i Champions League till exempel. Sättet som PSG bara tar över en match på också i Champions League. Och, ja. Och andra matcher att City, även om de kanske lyckas fixa vissa taktiska aspekter i det och se lite bättre ut spelmässigt stundtal, så när de väl får den här motgången, så då bara... Då är det öppna spel och så är det kört. Lite den känslan får man. Jag tycker ju ändå så här, Marmors, de har fått in, han visar ju väldigt mycket intention och vilja och driv och skapar saker. Och tycker
det ser jättespännande ut.
Men det räcker ju inte riktigt.
Nej, det spelar verkligen inte speciellt mycket roll när det inte finns ett bra sätt för laget att spela sig igenom motståndet. Visst, Arsenal är väldigt duktiga på att sitta lågt och stänga till och täppa till alla ytor och göra det svårt för motståndarna att... att spela igenom, men då måste man hitta någonting annat. Då måste man kanske lyfta lite långt, då kanske man måste hitta en längre passning, hitta lite nya roller, och det finns inte. Det är som att de står helt, de står och tittar på varandra och undrar, men hur ska vi göra det här? Fan, det finns inga, jag hittar ingen att passa, jag hittar inget. För City hade väl liksom bollinnehavet, tror jag, Manchester City vinner till slut, men de kommer ingenstans.
Om Arsenal hade haft en ännu mer offensiv approach efter 1-0-målet, undrar hur den här matchen hade slutat då. För jag tänker att då hade det kunnat bli många fler mål till och med. För Arsenal var ju ändå, med all rätt ändå, visa viss respekt mot City efter 1-0-målet. Förstår att det här är ganska bra resultat att ha med sig. Väljer att låta ändå City syra ganska mycket. Men det känns som att även Partys mål blir på något sätt signal för Arsenal också. Att men, vi kan ju bara köra. Och sen så börjar rinna det ifrån på det sättet det gör, och det kunde blivit mer än så också. Och det säger ju en del att det är ett Arsenal som ändå har vissa liksom hängslen och livrem med den här matchen och någon form av liksom taktisk medvetenhet, som ändå går ut och vinner med 5-1. Om Arsenal bara hade kört All Guns Blazing från matchminut ett och fortsatt så, då vill jag inte veta hur många mål de har lyckats göra på det här heltidsfunktionella City-försvaret.
Sen är det ju rätt så roligt också att Mikel Arteta i alla sina intervjuer inför den här matchen så pratade han om hur spelarna inte skulle inte skulle låta känslorna ta över, att man skulle tänka väldigt pragmatiskt och logiskt, och på presskonferensen efteråt så sa han ju också att just om det här med att det var många av spelarna som ville ge igen på Haaland, tänk på Gabriel där efter första målet när han skriker Haaland rakt i ansiktet. Vi minns ju att Haaland kastade en boll i bakhuvudet på honom, och sen så då Louis Skelly och hans målfirande. Arteta gillar ju inte sånt alls. Just därför så var det ju rätt så roligt ändå att hans spelare inte lyssnade på honom. Jag vet inte vad ni tycker, alla kanske inte tycker att det är roligt att hålla på så, att ja, rätas med en motståndare, men jag tycker väl ändå att man får bjuda på det.
Ja, alltså Haaland har väl ändå liksom bjudit in till det själv, och sen tyckte jag faktiskt att Haaland själv hanterade det på ett väldigt liksom sympatiskt sätt. Och väl någon situation där när Gabriel satt där och Haaland, när Gabriel drog honom i byxan och bad honom hämta hans sko. När Haaland bara, vi kan hjälpa dig upp om du vill. Och Gabriel vägrar ta emot hans hand. Det var ju lite löjligt, tyckte jag. Ta emot en hand och acceptera det. Men det där får man ju köpa. Jag tyckte alla på något skötte det bra. Sen fick vi också en ganska häftig bild där på när Louis Skelly sitter och firar. Och hela laget står ovanför honom och bara tittar ner på honom. Ganska häftigt foto från den där målfirandet, tyckte jag. Och han fick ju sitta där ganska länge utan att folk bara öste sig över honom där och störde i hans Haalands hån.
Nej, men det var kanske det som jag hade förväntat mig, för det var grinigt, det finns historia, och det är många matcher där det har varit liksom dåligt, men det var som att City orkade inte med det heller. Alltså de kapitulerade även alltså mentalt under den här matchen, och de kunde liksom inte svara upp helt enkelt. Det var tydligt, och ett enormt resultat på många sätt. Och för Arsenals del, med tanke på att Liverpool hade vunnit dagen innan, så var ju det här också tre helt nödvändiga poäng, för att hade det inte blivit tre poäng här, då hade vi nog, jag tror att luften hade gått ur lite grann. Nu känner man ändå att ja. Mm. Det ska mycket till och det är inte i våra händer och så vidare, men vi har momentum. Om Liverpool börjar liksom snubbla, om det händer någonting, får lite skador, lite motgångar, ja, men då har vi farten uppe och då kan någonting hända. Hade man tappat poäng i den här matchen, då tror jag att det hade påverkat stämningen väldigt mycket. Nu är stämningen otroligt hög och tron på det här laget väldigt stark. Och det tror jag också betyder mycket för fortsättningen. Och med det så tar vi oss över då till Bournemouth. Formlaget har de ju varit i de senaste veckorna verkligen. Vi har pratat mycket om Iraolas lag och var väldigt bra i den här matchen också mot Liverpool, ett av de tuffaste motstånden som Liverpool har bjudits på under de senaste veckorna. Men bollarna studsade inte rätt för Bournemouth, det gjorde de för Liverpool. En omdiskuterad straff.
Den är väl korrekt. Alltså, det var ju omdiskuterad först.
Ja, sen så...
Sen liksom när det kom en annan vinkel så var det va? Okej då.
Ja.
Det var väl till och med inzoomat där på Bournemouth-spelaren som typ, så jag vet inte om det var exakt om ordet, men yeah, that's a pen. Ungefär så att han, ja, alltså, det var liksom inget att snacka om.
Det var ju koka, det var ju inga protester från honom. Men det var svårt att se på bilderna exakt vad som hände. Men det var ju också, det var liksom tight offside, han var precis onside i det läget. Och sen att Bournemouth har ett mål strax efter som är lite offside då. Ja, men det var sådana marginaler som skilde lagen åt. Bournemouth hade ett par bollar i stolpen. Liverpool hade Mohamed Salah, Frida, för att det är i slutändan han som blir utslagsgivande igen.
Ja, det här var ju en statement-seger ändå. Visst, det är bara Bournemouth man pratar om. Men det här lilla Bournemouth har orsakat stora problem för många storklubbar i den här ligan den här säsongen. Så att Liverpool åker dit och får med sig 3 poäng. Det är som du säger, det här med att ha marginalerna på sin sida. Sen skapar man ju sin egen tur också naturligtvis på ett sätt. Och det är väl så att Liverpool är det mest kompletta laget den här säsongen också. Jag tycker det var intressant att se Gravenberg, som vi har pratat väldigt gott om, att han kanske inte riktigt hade den sortens inverkan på matchen som han är van vid att se, men det berodde antagligen på Kluivert. Kändes som att han liksom gled ut lite mot Kluiverts kant för att hålla koll på honom, men det visar ju också att Arne Slott är ju smart. Han vet ju att hur han ska ställa upp det här laget, och Liverpool är flexibel, kan spela rakt precis som Bournemouth gör. De kan också hålla i bollen och bygga upp spel på det viset. Ja, det ser ju faktiskt ut som att det här håller på att bli deras säsong.
Ja, verkligen. Och som sagt, man har marginalerna med sig, men man har också man har XG på 2,52 mot 1,50. Så det är klart, kanske 2,1 hade varit ett mer, men man skapar, man är laget som skapar mest i slutändan i den här matchen. Men Alisson får ju sträcka ut ett par gånger också och visa att han, det har varit lite frågetecken runt hans form under vintern sedan han kom tillbaka från skada, men här är han ju en av Liverpools bästa spelare på planen i slutändan, får man ändå säga. Gör några riktigt viktiga räddningar. Och Arne Slott bekräftade ju också det att Gravenberch tog en roll till höger på mittfältet i den här matchen mer istället för centralt som han brukar göra. Han fick frågan, var det en slump att Gravenberch hamnade så långt ut i höger? Eller så här, vad tror du?
Slump?
Nej, det var ingen...
Det hade kunnat vara jag som ställde den frågan på presskonferensen. Och få det svaret.
Var det du som ställde den frågan? Jag lyssnade.
Nej, det var inte jag. Men jag hade kunnat ställa den, för att det var ju noterbart när man såg
bort. Slump, det är inte ett ord vi använder i den här presskonferenssalen.
Och som sagt, Mohamed Salah, 2 mål igen. Straffen är ju bra, det andra målet är ju sensationellt. Och det var någon som sa, ja, men det är egentligen ett inlägg. Det var inget inlägg. Alltså, Mohamed Salah siktar på det krysset när han står där med sin vänsterfot. Det är inte alltid han sätter dem, men han siktar alltid på det krysset när han står där.
När ska han förlänga då?
Det är
också frågan han ställer samtidigt.
Och det har ju också Arne faktiskt kommenterat nu vid ett tillfälle. Ja, vi vill ju att han stannar liksom. De försöker ju få honom att stanna. Det är ju bara frågan vad man landar i. Och det är det som jag tror. Liverpool vill att han stannar. Han vill stanna. Det har han ju också liksom varit ganska tydlig med. Men man har ju inte bråttom i det här läget. Det finns ju ingenting som händer nu fram till slutet på säsongen. Mer än att förhandlingarna pågår och fortsätter. Han passerade nu Frank Lampard i måltabellen. Har ytterligare 7 eller 8 bollar eller något sånt där upp till Kun Agüero.
Känner ju framförallt att det är en fjäder i hatten efter den på Frank Lampard. Jag vet inte, han gjorde så många mål.
Frank Lampard,
absolut, man vet att han gjorde många mål, men
han gjorde
så många.
Extremt mycket mål under en lång karriär förstås. Fenomenal fotbollsspelare. Men de befäster sin position i toppen då, Bournemouth som tappar lite grann, men man tittar på det här Bournemouth med, jag tycker Semenyo är fantastisk. Det är ju en sån här fotbollsspelare som, han har så otroligt mycket. Han kan liksom droppa ner, han kan spela på små ytor samtidigt som han är så stor och stark. Det känns som en spelare som inte kommer vara kvar i Bournemouth efter sommaren, om jag uttrycker mig försiktigt.
Det är ju rätt så många spelare man tänker så med i just Bournemouth, inte minst i stort sett hela backlinjen.
Din höjsen är ju, kommer ju vara högvilt.
Ja, hela backlinjen. Skulle jag
kanske inte Lewis Cook tyvärr. Nej. På högerbacken, men resten.
Och sen spelade som Tyler Adams. Kommer ni ihåg när han var klar för Chelsea? Och så blev det bara Bournemouth. Och så tänkte, jag minns att vi sa det. Fan, är inte det här ett jävla superkap för Bournemouth? Att de lyckas. Sen skadade han sig ju direkt och var borta en hel säsong. Men han är ju tillbaks nu och är ju en väldigt nyttig spelare i det här laget för Irola. Det är en duktig spelare tycker jag. Gör mycket. Alltså han syns inte så mycket liksom under matchen, men han tar ju ett otroligt stort jobb över stora ytor, alltså defensivt. Det finns mycket man gillar med det här Bournemouth.
Verkligen.
Som ju för en vecka sedan skåpade ut Nottingham Forest så att det stod härliga till. Forest svarade med att ta ut ilskan mot ett annat lag från sydkusten, nämligen Brighton, som fick smaka på Anthony Elanga och Chris Woods vrede. Den kombinationen är alltså det är den kombinationen som har stått för flest mål gemensamt under den här säsongen. Fantastiskt. Elanga med tre hattrick.
Tre hattrick?
Tre...
Så mycket vann de inte med.
Kan jag inte prata.
Det hade varit sensationellt med tre hattrick.
Det hade varit rubriker. Tre hattrick i en och samma match.
Två assist till Chris Wood och hattrick i assist eftersom man också spelade fram till Morgan Gibbs-White som ju var matchens bästa spelare. Alltså det är klart att gör man hattrick så ska man väl ha man of the match som Chris Wood, men Gibbs-White var ju fenomenal här också.
Ja, och Forrest har ju ofta ledningen tidigt i matcher. Och när de inte gör det, då vet de inte riktigt hur de ska hantera det. Vilket jag tror är precis vad som hände när de mötte Bournemouth. Det här med att ja, allt gick snett från första början och sen så havererade allting. Men här var de ju tillbaka till sitt bästa jag. Men med det sagt, när man såg den här startelvan som Hürzler ställde ut med Hinchelwood, alltså helt ensam framför backlinjen, så tänkte man ju bara, herregud.
Han ställde upp med alla forwards som han hade.
Det blev ju inte jättebra, om man säger så, under den där första halvleken med, ja, men dels så att Lamptey rycks ur position gång på gång, mitt och man tappar ju sin lins där innan ett mål och lämnar sin yta helt fri. Och det fanns noll struktur och organisation i Brighton. Och nu började ju muttras lite från Brighton-supportarnas sida. De är inte helt nöjda med Hürzler ändå. Och de är ju faktiskt inne i en väldigt svag period. Och om man då saknar sina centrala mittfältare som Baleba och Yassin Ayar i det här fallet. Och sätter Hinchelwood där. Ja, då underskattar man ju helt klart Nottingham Forests kapacitet.
Tror ni att Al Nassers bud på 90 miljoner euro för mitt om man ligger kvar efter den här matchen?
Nej.
Alltså, det finns så mycket att säga om det. Alltså, så här, till att börja med, nej, jag vill absolut inte se Mittom att flytta till Saudi Pro League. Men att Brighton tackar nej till det budet. Alltså,
nej, det är ju inte heller, det är inte heller en 19-åring som de ska bygga liksom laget runt.
Nej, det är en 27-åring som de aldrig i närheten skulle få så mycket pengar för. Det är, alltså, jag
kanske inte själv ville...
Nej, jag hoppas att det är något sånt då, att Brighton då med respekt för det säger nej. Det hade ju kunnat vara en sån grej för sig, men ja.
Det är svårt att sälja en spelare mot hens vilja. Till skillnad från NBA. Vi ska inte prata NBA här, men vi kanske kommer in på det på Deadline Day ikväll. För att,
vi lär komma in på det, för att alltså, de måste hitta på något riktigt stökigt ikväll för att fotbollssillin ska dra rampljuset från det som pågår borta i USA just nu. Ja, för att,
det var alltså, de höll alltså begravning utanför arenan i Dallas.
I och för sig, det gör de ju på Mestalla varje säsong efter de har liksom med Peter Lim och avgå allihopa och allt vad det. Men det var inte bara det, utan den, vad var det vi sa, fotbollstermer, som om du sa det där förut, om Chelsea nu hade tradat bort Cole Palmer för Tyrone Mings.
Ja, precis. Utan att någon av dem visste om något eller kunde göra någonting åt det, utan bara fick beskedet på morgonen.
En skadad Tyrone Mings eller en frisk? Jag tycker ändå att det är skillnad.
En frisk Tyrone Mings som kan bli skadad när som.
Ja, precis. En oerhört skadebenägen försvarare.
Lite mot... hårt i och för sig mot Anthony Davis. Och
han
liknande.
Är ju enormt skadebenägen.
Jo, fast han är ganska mycket bättre ur liksom världsperspektiv än Tyrone Mings.
Jo, absolut. Det kan vara lite. Men,
i och för sig, Cole Palmer inte lika bra. Så, ni fattar.
Ja.
Kan vi lämna amerikanerna?
Vi lämnar amerikanerna nu. Måste säga någonting om Anthony Elanga som... Det här är ju hans stora genombrottssäsong. Det får vi ändå säga. Han har varit med under ett par säsonger, slog igenom i Manchester United. Jag hörde, det var någon som påpekade det här, att United sålde Anthony Elanga för 15 miljoner pund och köpte Anthony för 80 miljoner pund, och att det framstår som hela Premier Leagues sämsta beslut.
Väckte du att lägga till här, Anthony, matchens lirare i debuten för Betis igår, såg pigg ut, alert. Jag gillade framförallt att han hade medvetet tog sjuan på ryggen och gick ut sist av alla ut på plan. han såg bra ut.
Som vi har konstaterat så många gånger, det är nog kanske varken tränare eller spelare som är problemet i Manchester United, utan Manchester United som är det stora problemet där. Men några ord om Anthony Elanga, Frida. Han måste spela i landslaget nästa samling. Jag kommer bli helt galen om han inte är med. Alltså, Thomasson måste ju hitta en plats åt honom.
Ja, alltså, och detta har jag ju känt redan innan han kom in i den här poäng poängstimmet som han är inne i just nu. Jag tycker att han har väldigt intressanta kvaliteter som rimligtvis borde vara någonting som man kan använda sig av i svenska landslaget. Så jag hoppas ju definitivt att de reparerar sin relation där så att han kan komma med igen, för att det är klart att han ska vara med om han levererar på det här sättet i en klubb som dessutom ligger på en toppplacering i Premier League. Det är klart att man ska vara med. Och dessutom så kan jag aldrig komma ifrån vilken fantastisk människa han är också.
Ja, man är verkligen
så att
sympatisk.
Oavsett vad det är som har hänt bakom kulisserna, så jag kan inte tänka mig att han... Jag kan inte se honom som arrogant eller göra någonting drastiskt eller säga någonting dumt. Han är ju så himla vänlig och trevlig. Och man såg det också när... han gjorde intervju tillsammans med Chris Wood precis efter slutsignal, och reportern sa någonting om att Chris Wood, nu har han gjort så här många mål. Och så ser man hur Elanga liksom klappar till Wood så här lite fint på axeln. Han verkar bara vara en sån god lagkamrat. Så att ja, hoppas definitivt att han är med i nästa landslagstruff, annars kommer jag... Jag vet inte, annars kommer jag rasa.
Jag instämmer i ert raseri ifall det blir så, för jag håller med om varje ord ni säger om Antonio Elanga faktiskt. Sen vet man ju inte vad det är för någonting mellan honom och Tomasson och vem som har gjort vad. Det kan man inte uttala sig om. Och han vill ju inte prata om det heller, och han säger att det är mellan dem. Men nej.
Jag vet inte om ni såg den här A Day in My Life med Dejan Kulusevski när han i Tottenham, när Jon Dahl Tomasson ringer. Och så svarar inte Kulusevski, och sen blir han jättenervös när han inte svarar och säger oj gud, han kommer bli så himla arg. Och då tänker man att om det bara är en sån grej som att, du vet, Elanga inte har svarat i telefon. Om det verkligen bara är, alltså, är det som är problemet, då tycker man ju att det får man ju komma över. Men det, jag förutsätter ju att det är någonting annat också, eller någonting ytterligare som har skett.
Har nu 20 assist i Premier League.
Alltså totalt i karriären?
I karriären, men han är 22 år gammal. Det är inte dåligt. Det är verkligen inte. 8 den här säsongen. Och just den här spetsegenskapen med speeden. Alltså det går så fruktansvärt fort, att han kan transportera boll i en hastighet som väldigt få spelare i Europa skulle jag vilja påstå. Alltså han har verkligen en spetskompetens att transportera boll i oerhört hög hastighet.
Han påstår ju sig själv vara snabbast i Premier League. Så att...
Ja, alltså de är väl några om det, men han är ju där uppe bland de absolut kvickaste spelarna i ligan. Men jag tror fortfarande att Adama Traoré, om man skulle ställa upp dem bredvid varandra, springer ifrån allihop.
Inte säker på det ändå.
Inte jag heller. Men,
men Elanga är fruktansvärt snabb. Och framförallt den där kvaliteten, och det som Nuno ut liksom använder honom till är ju verkligen att transportera bollen från egen planhalva in på motståndarens planhalva och hota hela tiden med den där snabbheten. Det är det är en spetskvalitet som man ska ta tillvara på. Så känns det verkligen.
Kan jag berätta om en pub i Nottingham som inför den här matchen hade en sorts kampanj där de sa att för varje mål som Forest gör mot Brighton så får alla gästerna en gratis pint öl. det var ju ingen bra match att införa en sån kampanj för. Men de är inte ruinerade, men de tvingades hälla upp 300 öl, beräknade de.
Jag hoppas de fick bra med dricks i alla fall. Så att de tänkte det.
Ja, precis.
Förhoppningsvis.
Med det så tar vi oss då, Anthony Elanga full var segway över till Manchester United. Om Brighton spelade med alla forwards samtidigt, så spelade Amorim med Mainoo som ensam nia. Och jag vet inte, har vi redan hamnat i en situation där vi kör dartkastning på en tavla, så ser vi vad som fastnar. Jag vet inte, vad var det här för experiment, Frida? Det funkar i alla fall inte.
Nej, jag blev förvånad redan tidigare under veckan när Amorim började prata om det här, att Mainoo hade defensiva brister. För att, ja, absolut att Amorim kan tycka det, men jag var ändå förvånad av att han delade med sig av det så tydligt. Men sen när man såg det här experimentet, att han faktiskt skulle spela honom som falsk nia, så fick man ju sin förklaring till det uttalandet. Problemet är ju att Meinu, visst, han har ju spelat på diverse anfallspositioner i akademin, men det här är ju Premier League och han har ju inte spelat där på den här nivån, så att han visste ju inte riktigt hur han skulle, ja, men vart han skulle vara och hur han skulle skapa ytor för sina lagkamrater. Han gör det ju en gång, det är ju då han träffar stolpen också, men förutom det så var han ju helt vilse. Om man då möter ett lag som Crystal Palace som faktiskt spelar på exakt samma sätt eller samma formation som Amorim vill att Man United ska spela, men med skillnaden att Palace har Mateta till sitt förfogande, alltså en striker som vet exakt vart han ska vara, hur han ska springa. Jag vet inte hur många löpningar han tog in bakom backlinjen, men det var ju jobbigt för Man United. Och han är ju verkligen inne i en formstark period nu. Och det var väl så, precis som vi sa förra veckan, att Mateta var säkert lite trött efter OS och alla de veckorna som han tvingades spela i Paris. Men nu är han verkligen tillbaka till sitt bästa jag. Så att, ja, baserad på skillnaden mellan Man United och Crystal Palace, med det sagt så undrar man ju vad Ruben Amorim sysslar med nu egentligen. Det känns ju inte riktigt som att han vet hur han ska komma på banan med det här laget.
Bara för att återknyta lite på Mateta innan vi dissekerar United lite mer, så jag var nästan övertygad där under våren att Mateta var snarare i kategorin att det här var en så här temporär formtopp, alltså är sin livsform, allting runt om honom funkar så pass bra att han öser in mål. Men jag tycker att sättet han ändå kommit tillbaka här nu och börjat producera i en vis, det här är ju en kvalitetsforward faktiskt, som inte bara var i någon sorts temporär formtopp i våras. Det tycker jag han visar med den målskördan. Sen är det inte så här, det är inte några drömmål, han är bara rätt plats vid rätt tillfälle, men oj vad värdefullt det är att ha en spelare som också är just på rätt plats vid rätt tillfälle.
Framförallt när man liksom väger 90 kilo och är otroligt rapp in i rätt
ytor. Väger 90 liksom. Kilo?
Ja, men det måste han väl göra. Titta på honom. jag har ingen aning om vad han väger, men han är ju säkert 1,90 lång. Bredaxlad, stor och stark. Det är ju ingen liten pjäs, om vi säger så. Det spelar, och det är lite som Haaland i samma situationer. Du är så pass stor och också har ett klipp i steget och öga för de där ytorna i straffområdet. Då är det svårt att hålla honom borta från att göra mål, faktiskt.
Nej, men om man återgår till United på något sätt här. Nu har de ju presenterat Patrick Dorgu här som jag tycker är en smart, alltså det känns bra tycker jag, den värvningen. Det är ju en speltyp som man tänker att de behöver. Men om det är så att de har så lite förtroende för Rasmus Højlund och Joshua Zirkzee som att man startar Kobbie Maino som falsk nia, ja, då kanske man ändå ska gå för en forward som det pratas om då inför slutspurten här. Sen verkar ju Mattis Tell-förhandlingarna ha kollapsat. Så där verkar det inte bli något, men något behöver väl United hitta på ändå, sista timmarna här som vi har framför oss idag, tänker jag.
Och det är ju inte attraktivt för en spelare heller att gå till en klubb som har sådana här uppenbara problem. Nu vet jag att det är Man United och att det är en jättestor klubb i sig och att det ska vara nära att representera allt vad den står för. Men att komma in i det här läget, jag tror helt enkelt inte att alla spelare är särskilt sugna på det av förklarliga skäl.
Ja, Tell verkar ju ha varit sugen på United men inte Tottenham. Om man ska tro det som rapporteras. Ja. Sen är det väl att Bayern var inte så sugna på att släppa honom för de premisserna som United ville ha. För Bayern vill ju egentligen behålla honom på sikt. Så att de känner ju ingen stress. Det är ju Tell som vill bort för att få mer speltid. Och han såg väl vad de höll på med där och kände att men här kan jag ju faktiskt få speltid. För att de andra forwardsarna värderas inte lika
högt. Ja, och nu är ett problem också för Amorim att det fanns ju kanske en spelare på förhand som skulle kunna passa in i hans system, och det var Lisandro Martinez som bärs ut på bår i den här matchen. Jag säger inte att Martinez har varit absolut strålande i alla matcher, men det är återigen någonting som kommer ge huvudbry för Amorim här framöver, så att saker och ting går inte med honom direkt. Och dessutom då att Marcus Rashford där presenterad för Aston Villa. Börjar Rashford nu ösa in mål i Villa? Jag vet att Amorim sa att det kommer inte vara pinsamt för det, för att det är det man väntar sig när en spelare lämnar från en annan klubb, att han ska få en skjuts i sin karriär. Men då kommer det ju pekas ännu fler fingrar mot Amorim och hans hantering av den situationen.
Alltså Lisandro Martinez är ett jättetapp. Jag tycker ändå han har varit en av alltså Uniteds bästa spelare sen Amorim kom in, och det väntade vi oss han skulle vara också. Så att, nej, det är inte roligt. Sen så här, och vad Rashford gör där, absolut. Alltså jargongen kring United är ändå så liksom så här hård och ifrågasättande som det är. Så om Rashford gör ett hattrick i sin debut, absolut, det kommer vara rubriker och reaktioner. Men jag tror inte det är någonting som påverkar Amorims dagliga arbete, om vi säger så.
Nej, men jag tycker snarare att om nu Anthony drar till Betis och levererar, Rashford går till Aston Villa och tar en plats och ser pigg ut igen, det häller ju mest vatten på kvarnen att det är Manchester United som är det stora problemet. Det är någonting med stämningen och kulturen i klubben som går mycket djupare än vem som tränar dem eller vilka spelare som de tar in till den här truppen. Och det är någonting som är såklart mycket svårare att hantera. Någonting som är svårt att kvantifiera.
Ja, men problemet är också att de har förlorat 5 av sina 6 senaste matcher på Old Trafford. Mm. Och de är troligtvis sämre nu än att vara under Erik ten Hag. Så att, ja, även om man förstår att Amorim behöver tid och att det inte är lätt att komma in mitt under en säsong, och jag har fortfarande stor tro på att han är en väldigt skicklig och kompetent tränare, så är det klart att det kommer att bli ännu mer tryck på hans axlar, särskilt då om Rashford går och levererar. Det är ju bara så det är att arbeta i den klubben. Och jag tror kanske att Amorim underskattade det innan han tog det här jobbet. Alltså hur pressat det faktiskt kan bli, alltså hårt trycket utifrån blir om det inte går bra.
Överskatta truppen, underskatta klubben. Det var kanske det han gjorde när han tog över.
Jag ska också säga att Ben Chilwell, när vi ändå är på Crystal Palace, är på väg in på lån från Chelsea. Äntligen ska han få spela lite fotboll igen. Snacka frysbox som han har befunnit sig i där. Maresca har inte varit alls intresserad av att spela Ben Chilwell.
Där han har bra kvalitet på låset på den där fryslådan, Maresca. För när han har lagt någon där, då är det inte mycket dags just de får. Det har vi sett. Så att, och det, jag tror i och för sig vi pratade om det, att den tydligheten har ändå hjälpt Chelsea att göra någorlunda resultat den här säsongen.
Så de plockar tillbaka Chalobah och sen så levererar de Chilwell istället.
Ja, just det.
En bra deal från Chelseas sida. Jag tror också att Chilwell, han har ju väldigt hög lön i Chelsea. Så att jag tror väl att han förmodligen har tänkt att det ska till någon riktigt bra för att han ska lämna Chelseas frysbox då. Men samtidigt, om man spelar i Palace på lån, då behöver man inte flytta heller. Det är så pass nära. Så att han kan ju, ja, han behöver inte, behöver helt enkelt inte pendla särskilt långt.
Nej.
Så att det kan ju säkert ha spelat in i hans beslut.
Han kan ju bo kvar, så att säga. Det sånt spelar ju förstås stor roll, framförallt när det är ett lån på några månader. Så kul att behöva bo i en resväska eller på ett hotellrum eller något sånt där, som ju en del har gjort.
Ja, det är nog inte.
Om man inte är Mourinho förstås, då kan man bo hur länge som helst.
Ja, men det är nog inte vilka hotellrum som helst de får att hyra. Nej, det finns, det är nog välutrustade kök och allt vad det finns på de där ställen de bor.
Absolut.
Även på lån.
Vi tar oss till Goodison Park, där Moyes-effekten fortsätter att sjunga i väggarna.
Till och med Beto gör mål.
Ja, till och med Beto gör mål. Mer än ett till och med. Han gjorde 2 mål i den här matchen, som Everton vinner med 4-0, Frida, mot Leicester. Herregud. Jag säger det. Everton Trophy, de kommer nu. De kommer ta den där. Precis utanför. Sjätteplatsen blir det väl då.
Ja, men det går ju... Det går onekligen bra för Boys. Och man ska komma ihåg också att han tvingas göra ett par förändringar i den här matchen på grund av skador. Bland annat då att, ja men, Beto får komma in. Och han levererar, tycker James Garner står för en riktigt fin insats. Tarkowski står för en underbar passning också fram till Beto, ett av hans mål. Så att, ja, även om det här bara är Leicester, så tillvida att den här segern mot Tottenham förra helgen, den gav ju helt klart Leicester-supportarna falskt hopp. Det här laget faller ihop som ett korthus. Jag tycker fjärde målet de släpper in är fullständigt patetiskt. Men jag är väldigt, väldigt glad att se att Moyes levererar på det här sättet. För att det var ändå riskfyllt där han tog det här uppdraget. För det hade ju kunnat bli så att han svärtade ner sina tidigare framgångar med den här klubben. Men än så länge så har det ju faktiskt blivit tvärtom. De gör ju egentligen allting bättre under honom jämfört med under Sean Dyche.
Ja, det sista målet är ju... jag tittar på den, alltså finns det få spelare som Wout Faes att se ut som en pajas ibland i, alltså han gör såna dråpliga misstag ibland. Han är inte en så dålig försvarsspelare. Jag tycker han
är,
men jag tycker han har kvaliteter, men
vad är det för kvaliteter Wout Faes har som mittback, alltså i den här nivån?
Hans hårväxt är fantastiskt, det kan jag hålla med om, men i övrigt så nej, jag kan faktiskt inte säga någonting med honom som är kanon. Nej,
alltså, är det för att han är långsyk?
Ja, han är lång. Det har han sin fördel. Även alltså, sättet som han snubblar fram den där bollen till Ndiaye är inte bra. Det är det inte. Men Everton ser pigga ut. Det gör som sagt inte Leicester. Det känns som att det här är också en boll med pyspunka, och de kan liksom inte förlita sig på att Jamie Vardy ska med sina 38 som han ju är nu ska komma in och rädda dem från poängtapp.
Alltså det finns ju två välfungerande på där, inte, men liksom föreningar med fint CV i alla fall som ligger där nere och liksom nu är väldigt glada för att vi har klubbar som Southampton, Leicester, Ipswich och annat under den här säsongen, för att annars hade ju Tottenham och United varit riktigt illa ute. Det är de ju inte, tack vare att det finns nykomlingar som inte riktigt hållit måttet.
Mm. Ja, lite så är det ju. Fantastiskt med en assist på Pickford också. Om det är någon målvakt som man tänker har en assist per säsong, så är ju Pickford en sån. Och viktigt för dem, för att nu lägger de ju lite luft mellan sig och den där bottenstriden som man ju var trots allt inblandad i före Moyes kom, helt enkelt. Nu är man uppe på 26 poäng och har då 9 poäng till godo ner till Leicester, som man dessutom då med en match mindre spelad, även om den är mot Liverpool. Men nu kanske man känner att med Moyes tillbaks, då kommer det nog bli match av det där ändå.
Mm.
Tidigare under Sean Dyche kändes det som att det här laget är ingenting. De har ingenting för att kunna störa ett lag som Liverpool.
Är du lite redan då?
Jag är mycket mer bekymrad nu än vad jag var för, alltså när matchen ställdes in, då kände man så här, ja. Då tyckte jag bara, det är bättre att spela den här matchen under bättre förhållanden. Därför att Liverpool är ett bättre lag, så att ska vi spela den i full storm, då blir det lite mer av en random faktor och att bollen ska studsa rätt och blåsa till rätt spelare. Men sen dess har ju Moyes kommit in och gjort det här laget mer ramstarkt och löpvilligt, och då vet man ju att det är derby. Då kan mycket hända. Samtidigt så håller jag Liverpool som ganska stora favoriter i den matchen, trots allt. Väl nästa helg, va? Som de möts, eller inte helg,
nu
utan det är den, nej, inte nu i veckan, utan veckan efter, för det är
FA-cup.
Liga-cup på torsdag, och sen är det FA-cup i helgen, och sen är det,
just det, så är det
givetvis, hängmatch. Så att det är en dryg vecka kvar då. Vi tar oss vidare till Brentford, ett annat
På tal om ligacupen och viktiga matcher som väntar.
På tal om ligacupen och
Liverpool,
just det, Tottenham som ska till Anfield på torsdag då, försvara den här 1-0-ledningen, 1-0-segern man tog på hemmaplan. Kändes det nog bra att få med sig 3 poäng från Brentford, som jag har tappat sin hemmaform, får man verkligen säga. Jag tror att den där hemmaformen hängde rätt mycket ihop med spelschema också. De hade ju väldigt tuffa matcher på bortaplan och på pappret enklare matcher hemma under våren. Nu ser det lite annorlunda ut. Men meriterande trots allt att få med sig en 2-0-seger. Det var många 2-0-segrar, eller 2-0-matcher den här helgen. Det här var en av dem. Och Jed Spence, en spelare som man kanske inte trodde skulle bli en bärande figur i Tottenham den här säsongen, fick man of the match. Och det var han väl förtjänt, tycker jag.
Ja, nej, men verkligen. Han står ju för en avgörande En avgörande insats också när han räddar bollen där på mållinjen vid ställning 1-0 till Tottenham. Ja. Och sen vänder spelet och så gör Tottenham 2-0 och spikar igen matchen totalt. Så att man ser där litet sliding doors moment, men ja, absolut. Jag är också förvånad med tanke på men hur lite Conte tyckte om honom först och främst. Jag menar, han ville ju inte ens ta i Jed Spence med tång. Och det är väl klart, man vet ju inte riktigt vad det är som har hänt, eller man vet kanske inte riktigt hur Spence är på träningsplanen och så vidare, men det säger ju ändå en del att han kan komma in och se så här självklar ut. Och ska ju komma ihåg det också, att när spelare börjar komma tillbaka eller någon sån som Udogi kommer tillbaka, det är ju inte säkert att han ska in i startelvan direkt, för Jed Spence har gjort det så pass bra. Så att det är ju positivt för Ange Postecoglou att han ändå har haft de här lite yngre spelarna att luta sig mot när han har haft alla de här skadorna. Sen är det väl kanske så att den här segern mot Elfsborg tidigare under veckan kanske har blivit lite ett startskott ändå på en förändring, en brytpunkt i hela den här negativa sviten. För att där var det ju återigen ynglingar som klev fram, och det kändes som att det var en riktigt bra känsla från Tottenham-supporternas sida efter slutsignal där. Så att ja, få med sig den här trean också. Viktigt för att inte sjunka ännu lägre ner i tabellen naturligtvis.
Smart drag i bottenstriden också att hijacka Wolves redan klara värvning och Kevin Danso som Spurs gjorde. Också en smart anledning att de behövde en mittback som alla andra skadade. Men Dans har ju presenterats där nu också. Det tycker jag är en bra värvning av Spurs här. Får vi se om de hittar på honom mer ikväll också.
Spurs har ju lite spelare på väg tillbaka nu. Micke van der Feen är väl tillbaka i träning igen. Var väl lite mer osäkert om några av de andra, men man tittar på mittfältet här med Bentancourt, med Bissouma. Bissouma har inte varit kanon den här säsongen, men han är ändå en startspelare för dem. Det såg mer ut som ett Tottenham på pappret, en start 11 som vi kände igen.
Kan ju tillägga att Dragosin skadade sig mot Elfsborg dock.
Just det.
Så att det är inte som att de är helt fria från den typen av motgångar. Romero verkar väl ha haft någon form av setback också. Precis. Han tränade ju inte inför matchen mot Elfsborg. Så att allt är inte frid och fröjd, men Postecoglou behöver ju alla spelare de kan få.
De verkar vilja ha ytterligare en mittback förutom Dansa också. Så vi får se hur det står till med det.
Med tanke på Dragosins skada där så har det ju realiserats ett nytt behov.
Fick ju nej från Disasi vad det verkar, men vet inte om den är helt över eller inte. De har fått lite nej från olika spelare, vilket ju är alarmerande såklart.
Känsligt ändå när man är Chelsea-spelare och går till Tottenham.
Han ville väl förära sitt muntliga avtal med Aston Villa, verkar det som, Disasi.
Ja.
Oklart. Ja, Tomori var jag också sagt nej på tal om tidigare Chelsea-spelare. Jag vet inte varför de går för bara tidigare Chelsea-spelare i sin mittbacksjakt här, men verkar de ha gjort.
Det finns ganska många av dem.
Ja, det är fan till deras försvar.
Så är det verkligen. Till St. James' Park då, Newcastle, som man tänkte hade liksom ett blipp i protokollet lite grann där när de åkte på förlusten mot Bournemouth. Att det här kändes ändå som ett lag med form och fart framåt uppåt i tabellen. Gick man på en mina till, 1-2 mot Fulham, trots att man fick en ganska fin start på den matchen. Jacob Murphy gjorde ju 1-0 efter typ en halvtimme spelad sådär. Alexander Isak inte i protokollet den här gången, hade en fin boll i ribban däremot, så han var ju inblandad, men de har tappat lite av den där farten de hade över vintern, Frida.
Jag tyckte inte att de hade någon direkt kontroll under den här matchen överlag, trots ledningsmålet under första halvleken och faktum att Fulham faktiskt inte var speciellt bra innan pausvilan. Men sen kliver Fulham ut efter halvtid och har betydligt mer energi än vad Newcastle har. Och det ser vi ju ibland, att det dippar lite för Newcastle. Och det kan ju naturligtvis hänga ihop med att Eddie Howes sätt att spela fotboll på är väldigt krävande rent fysiskt. Eller så är det så att de faktiskt blickar framåt mot den här matchen mot Arsenal i ligacupen, där vi väldigt länge trodde att ja, men det här tar de hem enkelt, för att Arsenal har alla sina skador och de ser trötta ut i sin tur. Men nu är man inte riktigt lika säker längre, för nu har ju pendeln svingat över på andra hållet, så att det kan nog bli en riktigt spännande match.
Ja, det kan det. Alltså det är precis vad Newcastle hade varit. Hade stått 0-0 här, då hade man gett Arsenal ett ganska stort övertag sett till form och hur de här lagen har presterat över de senaste veckorna. 2-0 är precis lagom mycket handicap för att det ska kännas 50-50 inför, om jag ska vara riktigt ärlig. Kanske lite fördel för Newcastle ändå, men jag tror inte Arsenal har gett upp den där finaljakten. För vi vet ju att titlar betyder ju rätt mycket för båda de här lagen. Skulle det betyda väldigt mycket att få vinna någonting. Så att jag tror att de värderar ligacupen högt, både Newcastle och Arsenal. Och Tottenham för den delen. De som kanske skulle rotera lite grann, det är väl Liverpool inför det mötet, men det är ändå en semifinal. Jag tror att Slott kommer ställa upp ett starkt manskap på torsdag där också. Vi har Wolves Aston Villa. Vi har varit inne på det några gånger. Aston Villa efter Europaspel är inte riktigt detsamma Aston Villa som när de har fått träna ihop och vila lite under veckan, och man orkade inte helt enkelt. Man var bra med matchen och det var ju 1-0 egentligen hela matchen fram till sista sparken. Matheus Cunha gjorde 2-0, men det är lite oroväckande, och det jagas ju spelare. Får se nu, Rashford har kommit in, Ollie Watkins byttes ut, eventuellt skadad, vi får väl se, eller skadad var, vi får se hur länge han blir borta. Man har skickat John Duran redan till Saudi.
Hans barndomsdröm som uppfylldes, John Duran, sa jag.
Ja, just, han har följt Al-Nassr sedan han var liten. Ja. Han är för rolig alltså. Han säger ju det där för också, för att trolla allt och alla. Det är så skön. Ja, han satt hemma i Colombia liksom.
Knappt. Rattade in Al-Nassr mot Al-Fateh liksom.
Nej, men man har ju gått från att ha två toppspelare på den positionen till att nu eventuellt då ha ingen, och in med Marcus Rashford på kort varsel. Så blir det intressant
Marco
att se.
Marco Asensio verkar vara på G in också.
Det har också varit en intressant värvning, men det är heller inte en nia på det sättet, väl?
Nej, men sen har vi pratat om Joao Felix lite löst också. Så det verkar just som det. Att de har saker att göra i alla fall, Villa fortfarande inför slutspurten. Ja,
de är ju alltid villiga att spendera pengar, och de känner väl precis som ni är inne på det att den här truppen klarar kanske inte av att slåss på alla fronter, utan här måste tillskott in. Men med det sagt så tycker jag att Wolves är riktigt, riktigt bra i den här matchen, och de kunde ärligt talat haft ledningen med 3-0 innan halvtid. De borde förmodligen ha haft det. De bränner ju ett par lägen där som minst om det är ett mål till skulle de ha fått in. Så att ja, lika så att ja, men precis som att Villa var rätt så dåliga, så tycker jag ändå det är viktigt att lyfta fram Wolves när de väl gör någonting bra. Jag tyckte man såg en helt annan sorts inställning i den här matchen än vad man gjort i många tidigare möten. Och ja, Cunha med det här otroligt skickliga avslutet också som punkterar matchen. Så att ja, visst, ingen bra kväll för Villa, men väldigt, väldigt viktigt för Wolves del att få med sig de här tre poängen.
Säger ju någonting att Emery gör 4 byten i halvtid. Att han inte var nöjd med första halvlek.
Det är ju en signal om inte annat.
En av spelarna som kom in då var ju Leon Bailey. Och det har ju pratats om att Manchester United är intresserade utav Bailey här.
Tottenham också.
På deadline day. Av alla, jag vet inte. Han är ju inte den formstarkaste spelaren i det här laget.
Jag förstår kanske inte varför varken Spurs eller United ska gå för honom. För det känns inte som den speltypen något av de lagen behöver just nu. Eller?
Nej, jag vet inte. Det är väl de vill kanske ha in lite mer speed. Och det har han ju, men det har inte stämt för dem den här säsongen. Alltså jämfört med förra. Så att
kanske behöver ett miljöombyte.
Kanske behöver han ett miljöombyte. Och spelaren som han gjorde under förra våren, ja men okej, då är det en jättefin spelare som kan spela med högt tempo och leverera poäng. Det har jag inte gjort på alls samma sätt den här säsongen.
Sen kan man ju bara lägga till att Villa har ju en boll i nätmaskorna vid ställning 1-0. Men det döms ju bort för offside då. anser att det är Semedo som blir hindrad där från att ta sin löpning ut och markera Villaspelaren som slår in inlägget. Och jag kan faktiskt hålla med om det. Jag vet att det är många som tycker att det domslutet var kontroversiellt, men jag har full förståelse för varför domaren dömer som han gör i det.
Ja, också, för han påverkar uppenbarligen spelet och han står offside. Ja. Jag menar, då tycker inte jag det är någon tvekan, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är klart att är man Villa-supporter så känns det orättvist. Men det var nog korrekt, det tycker jag också.
På tal om Tottenham fortsätter på inslagsspår, eller på att säga. De ska ha fått ett major bid på Marco Ehi rejected. Jaha. Från Palace nu, Spurs. Så de kommer nog gå för en mittback till. Det blir spännande att följa.
Det blir det verkligen. Ipswich Southampton 1-2. Viktiga 3 poäng för Southampton. Inte för att det spelar så stor roll, men framförallt var det tunga 3 poäng, eller tunga poäng att förlora för Ipswich. För att om man ska ha någon som helst chans att göra någonting annat än åka ur, då hade man behövt vinna den här matchen. Men det gjorde man inte.
Så det är ju en stats från den här matchen, eller en stats från den här matchen, men snarare en stats i Southampton som du borde älska, som älskar långa spelare. Vem är egentligen Premier Leagues längsta spelare? Har du fått din ledtråd där?
Ja, det är Paul Unuaccio. Han är jävligt lång. han är över 2 meter. Men han ser ut som en lång kille som man bara slängt in på en fotbollsplan. Han ser inte ut som en fotbollsspelare.
Jag minns när han var på väg till... Var det till Southampton han skulle då? Nu minns jag inte exakt om han har hoppat runt emellan någonstans när vi sitter här. Men minst när man såg en sån här highlights reel från belgiska ligan, så såg det verkligen ut som just, du har bara kastat in en lång kille på topp. Men riktigt lång.
Han är superlång.
Alltså, och det är inte som att han är liksom så här tunn och liksom sprallig alla Peter Crouch liksom, utan det här är ju ett kraftpaket.
Är man längre än Dan Burn, då är man verkligen lång.
Ja. Han är 1 centimeter längre än Dan Burn. Visst,
två och en halv tror jag till och med.
Det är något sånt. Han är strax över 2 meter och Dan Burn är strax under 2 meter. Det är ju väldigt långt för att vara... Det är Jan Koller var väl 2,01, va?
Jan Koller.
Peter Crouch var väl också där uppe och nosa. Han var mer strax under 2 meter, tror jag.
Skillnaden är väl att Jan Koller var en helt fantastisk forward, medan Paul Onuachu ändå en något begränsad fotbollsspelare, även om han gör sin nytta på ett vis då.
Ja, han gör ju mål i den här matchen. Nu får vi hylla honom.
Också en gång i tiden en panikvintervärvning från belgiska Genk till Southampton. Bara en sån sak. Fostrad i Danmark, i Midtjylland.
Ja.
Det man kan säga också att ur Ipswich perspektiv, att vinner man inte de här matcherna, då har man väldigt, väldigt svårt att hänga kvar i Premier League.
Ja, nej, det är verkligen så det känns. Det här var ju väl luften nu, deras sista ambition att rädda nytt kontrakt, skulle jag hävda. Ska vi ta och kasta in en fråga innan vi knyter ihop för idag då. Vi har diskuterat det här redan såklart, men Thomas vill att vi ska bjuda på en procentfördelning hur det ser ut när det gäller om Arsenal var bra eller City dåliga.
jag tycker att det Arsenal gör bättre än Man City är ju att de slarvar mindre, de har en mycket bättre målvakt i David Raya, och sen blir de kliniska mot slutet, rent målskyttemässigt. Så att, ja, jag tycker ju att Arsenal genomför den här matchen väldigt, väldigt bra. Sen är det väl klart att det hjälps ju av att Man City gör de misstagen, så att jag vet inte, kanske 70-30, 60-40. Ja,
60-40 var jag lite inne på. Alltså, tycker jag är respektlöst mot ett Arsenal som vinner med 5-1 att ha något annat liksom, än att det är mer procent på Arsenal-sidan. Så att landar väl någonstans där också. Alltså, Ortega hade ju sin livschans. Eller han har ju haft det. För han ska egentligen inte vara en målvakt, alltså med CV för att gå in och bara vara första keeper i City, men har imponerat så pass på Guardiola att ändå Guardiola övervägde. Kanske till och med har honom som första målvakt nu. De roterar väl ganska friskt, han och Ederson. Men här brände han väl alla former av möjligheter, kan jag tänka mig, att vara långsiktiga första valet. med den här insatsen. Kan man ju tänka sig, för det var ju inte roligt att se.
Victor vill att vi ska prata Mattis Tell till Arsenal, som det börjar pratas om nu. Vad tror du, Frida, kan det komma ett lånebud från Arsenal på Mattis Tell för att stärka upp där lite på vänsterkanten och på forwardspositionen?
Ja, man har ju förväntat sig att någonting ska hända åtminstone. Och jag tyckte att saker och ting lugnade ner sig för ett par dagar sedan, så att det är väl välbehövligt. Ja, snarare efter de här ryktena om Watkins dök upp så dog det snabbt ut igen, så att mycket viktigt ändå att de faktiskt får in någonting nu, för att det är ju inte bara det här med att de slåss om ligatiteln, utan vi har Champions League, de är fortfarande med i ligacupen, så att de har ändå väldigt mycket kvar att spela för med eller utan Premier League, så att ja, vi får väl se om de lyckas få in honom. Jag tycker ju att man verkligen borde gå för det åtminstone.
Ja, det är ju den sista av alla klubbar som har kopplats till Tell som de ska krascha för. För alltså Chelsea kraschade ju direkt på att han inte ville dit. Tottenham kraschade på att Tell inte ville dit. United kraschade på att de inte kom överens. Och det är Arsenal kvar. Men jag kommer sluta med att han går till Villa som alla andra forward som är tillgängliga på deadline day här säkert. För de skulle också ha varit med. Men de har ju försökt gå till Rashford nu, så jag är väldigt svårt att se att de ska försöka ta Tell också. Det har väl svalnat där, men
det kom ju, igår så hypades ju Nico Williams upp igen när han då inte var med i Bilbaos trupp igår i matchen, att han skulle ha varit på väg till London och en röd tröja där istället då.
Det hade ju kastat om rejält. Det hade nog toppat känslan för Arsenal fansen när Mesut Özil kom på deadline day. Jag tror att Nico Williams denna deadline day, det hade nog övertrumfat det. Gissar jag på.
Ja, strax bakom Kim Källström då.
Ja, exakt.
Ja, hörrni, vi ska försöka samla krafterna här och sen ta oss ner till tv-studion i källaren, för att vi klockan 18 drar vi igång, va?
Mm.
Och du sitter med hela tiden, Makoto?
Jag ska sitta där.
Du ska sitta där. Frida, du dyker upp lite till och från under kvällens gång också, va?
Ja, väldigt sent faktiskt. Ja. Så att, ja, jag får se om jag ens är vaken.
Kanske ringer upp så ligger du och sover.
jag ska kolla Chelsea West Ham, ja, naturligtvis, ikväll. Först och främst.
Ja, men det är bra. Har man någonting att titta på ifall det inte händer någonting på transfermarknaden?
Ja, det är utmärkt. Jag dyker också upp ganska sent faktiskt och har... vad heter det? Dödgrävarskiftet och ta den här transferfönstret i hamn sent i natt. Så att om ni rattar in vid 10-tiden så får ni nog se både mig och Frida och sen Makoto då, som sitter där hela kvällen och pratar om allt i vanlig ordning. Säkert lite basket också. Jag vet att du har spelat in ett avsnitt av Sportbladet Daily om ni gick igång på Luka Doncic-snacket och övergången mellan Dallas och Los Angeles Lakers, så kan man kolla in Sportbladet Daily som kommer om en liten stund där. Ja. Men med det säger vi tack för att ni har lyssnat. Kolla på oss på Deadline Day ikväll, och Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.